Det stormar just nu kring BBC, alltså Storbritanniens public service-bolag. Nyligen så avgick två av BBCs högsta chefer. Det här efter avslöjande om att bolaget skulle ha redigerat ett tal av Donald Trump i en dokumentär på ett vilseledande sätt. Det handlar om det här talet som Trump höll till sina anhängare 2021 inför stormningen av kongressbyggnaden Kapitolium. Och i BBCs hantering var det här talet klippt på ett sätt som gjorde att det framstod som att Trump explicit skulle ha uppviglat i våld. Det framstod som mer aggressivt än det kanske var i verkligheten. Och det här är inte allt. I en läckt intern rapport från BBC så anklagas bolaget också för partiskhet i andra frågor. Bland annat i bevakningen av Gaza-kriget, där man enligt rapporten gett Hamas-åsikter allt för stort utrymme. Och nu går då debatten het om BBC i Storbritannien. Två toppchefer har alltså avgått. Donald Trump har hotat stämma BBC för 1 miljard euro. Bolaget kämpar för sin trovärdighet. Och jag tänker att det här väcker också större frågor som inte bara gäller BBC utan också oss andra som jobbar med journalistik. Hur klarar man av uppdraget att vara oberoende och opartisk? Går det ens att vara det i dagens känslomässigt uppskruvade medieklimat? Hur ska public service-medier göra för att hålla kvar trovärdigheten? De här sakerna frågar vi i slaget idag. Jag heter Ville Hupa. Välkommen professor och medieforskare Anu Koivunen.
Tack så mycket.
Med oss också Anna Fort, direktör och ansvarig utgivare här på Svenska Yle. Välkommen.
Tack.
Och i studion i Jakobstad har vi Kenneth Myntti, ledarskribent på Österbottens tidning. Välkommen med.
Tack, tack.
Hej, vi börjar med det här specifika fallet. Anu Koivunen, du följer med brett medier så mycket du hinner. Vilka är dina tankar om den här krisen som BBC nu har landat i?
En dryg vecka efter att den här aktuella krisen började med det här Daily Telegraph-rapporteringen så tycker jag att det verkar vara så att det finns alltså kris inom BBC som har pågått ett tag. Hur BBC som bolag fungerar, hur är journalisternas vardagliga arbete där, hur det leds, hur det mäts. Det är liksom en sak. Där finns stora spänningar, det har kommit fram. Sen finns det alltså journalistiska problem som just den nämnda dokumentären där det har gjorts en fullklippning. Alltså helt klart, man har klippt utan att markera att det finns ett klipp. Och det där. Så det är ett fel som BBC har känt sig på något sätt. Jag vet inte varför de har inte hanterat den frågan bättre, men det är alltså ett problem. Alltså, journalisterna gör fel i olika medier och de fel bör behandlas i offentligheten. Det har det inte gjorts. Sen tredje är att det här är ännu ett exempel på de kamper omkring public service som pågår i olika länder. Det har pågått länge. Det har historiska anor. Det är inte första gången i Storbritannien. Det är inte ovant i Finland. Så jag tycker att det finns de här tre olika aspekter här helt klart. Och vi vet inte allting än.
Tack Anu. Vi ska återkomma till den här kampen om public service som du uttryckte det. Anna Fort, direktör alltså här på Svenska Yle. Man kan ju säga att BBC är lite Yles systerbolag i Storbritannien. Mycket större än Yle, men dock. Hur låter din analys av den här krisen?
Anu förklarade det ganska bra. Och att vi vet ju inte allting ännu heller. Vad är det riktigt som har hänt där? Men jag ser nog det också så att det handlar inte bara om just den här ena dokumentären eller de här liksom enskilda fulklippen och sånt som har skett, utan på något sätt om det här, hur man har misslyckats med inom bolaget att hantera de här frågorna som har dryftats. Och det är ju där någonstans den här liksom trovärdigheten och transparensen ligger. Att alla medier gör misstag. Att det är nästan oundvikligt. Frågan är hur vi hanterar dem och hur transparenta vi är kring dem. Så det är nog det som är det där största i det här. Och att det handlar om en rad liknande fall.
Och Kenneth Myntti, vi tar in dig här också här i diskussionen. Du har också bekantat dig med det här fallet. Vad säger du som erfaren journalist och ledarskribent om situationen kring BBC?
Det är väl så att BBC anses vara det mest ansedda och betrodda nyhetskällan i Storbritannien. på det sättet är det en förebild också för public service i hela världen. Att det är en fake nyhet i BBC så slår nog, som jag ser det, oerhört hårt mot alla världens medier. Och det här, till skillnad från privatägna medier så har ju public service inte något sådana krav på kommersiell lönsamhet. Och det är därför som det är en förebild. Och det här, om jag ska nog försöka mig på en gissning, så undrar jag om inte den här skandalen är på något sätt ett tecken i tiden. Att även public service känner av det här utrymmet, att konkurrensen om utrymme i mediebrus är svårt idag, och de kanske tvingas skruva till också sin journalistik för att nå ut med den. Kan det vara så?
Intressant tanke. Vi stannar lite nu kvar i Storbritannien och vid BBC. Jag själv liksom tänker på BBC just som urtypen av public service, någon slags symbol för public service, inte bara i Storbritannien utan också ute i världen. Och nu talar då vissa om den värsta trovärdighetskrisen på många år, till och med decennier. Och någonting måste ju ha gått fel om två högt uppsatta chefer väljer att avgå. Så jag tänker på, jag hör er gärna liksom lite resonera vidare kring det här. Hur allvarliga misstag handlar det om? Som det sades redan här tidigare, så alla journalister begår misstag ibland. Handlar det här om enskilda redaktionella misstag, eller har vi att göra med någon slags systemfel, någon slags inbyggd snedvridenhet i BBCs rapportering som kritikerna menar? Utveckla gärna det här lite, Anu Koivunen.
Alltså, som sagt, jag tycker att vi alla bör ta det för givet att vi vet inte ännu allting. Och att det där Prescott, Michael Prescotts det här rapport som läcktes till Daily Telegraph förra veckan, så det måste ju också sättas i en kontext. Alltså, inom BBC har det varit diskussion om bolagets framtid, politisk trovärdighet hos olika parter. Och det är därför som man har också utvecklat administrationen, eller satt överrockar, politiska överrockar. Alltså en sån här etisk kommitté där man har då anlitat, så att säga, utomstående experter som har rötter i konservativa och mer höger partier, som har varit de mest kritiska gentemot public service överlag. Så inom BBC har man då, utöver den vanliga journalistiska organisationen, så har man haft en kommitté som övervakar, kontrollerar, tolkar, ger anmärkningar och så vidare. Och det har ju varit oberoende rådgivare har varit den här Prescott. Det kommer ju fram. Och det är där som de här spänningarna inom bolaget härstammar ifrån. Att hur man då, så att säga, vartåt ska BBC som organisation. Det här säkert låter för en vanlig nyhetskonsument som alltså grekiska. Alltså att varför talar man om administration? Men för journalistiskt arbete är det ju väldigt viktigt. Alltså på något sätt det här att hurdan kontext som man gör nyheter i. Och till exempel den här Gaza-bevakningen som tas upp av Michael Prescott. Så det är ju någonting som har kritiserats både från olika håll. Både de som anser att BBC som BBC World, alltså den här arabiska delen, har gett för mycket utrymme för Hamas åsikter, så finns det inom Storbritannien och många BBC-konsumenter överlag i världen som har anklagat BBC för att liksom köra Israels agenda. Så där finns en politisk kamp, och jag tycker att vi bör liksom tolka de här exemplen. Alltså hur man beskriver abortfrågan, hur man beskriver Donald Trump, hur man beskriver Gaza-kriget, vilka ord och begrepp man använder, som sådana som vi också känner igen från Finland, men också i alla andra länder. Och det är den konflikten som nu har enligt min tolkning då blossat upp. Men det viktiga är att det är BBC är känd för sin kvalitet, men de försöker kvalitetssäkra sin nyhetsbevakning i den här förändrade politiska klimatet som du nämnde, Ville, i början.
Och det är det som leder till misstag, menar du?
Det görs misstag i alla journalistiska organisationer, och frågan är att hur man hanterar misstag, hur man berättar om misstag. För mig är det min tolkning är att inom BBC det här politiska trycket, känslan av att vi ska snart ha vår sändningstillstånd diskuterad av politiska partier, att det här trycket har varit så hårt att de har inte förmått på något sätt hantera det här ordentligt. Men det här är bara jag som läser medier som tolkar det på det här viset.
Här finns säkert många omständigheter som har uttryckligen att göra med Storbritannien och BBC. Jag tänkte bara för lyssnarna här nämna alltså vem den här Michael Prescott är som du nämnde. Han var alltså en tidigare journalist som Sunday hade uppdrag Times. Att granska BBCs bevakning, och kritiken härstammar från honom, och det läckte sen till tidningarna. Så här, hoppas ni hänger med oss.
Hänga
med, nej tack. Jag vill Anna Fort... Du ansvarar för Yles rapportering, du är ansvarig utgivare. Vilka lärdomar finns här för Yle att ta nu av den här härvan?
Det är nog den där just öppenheten och hur man hanterar de misstag och vilka interna kontrollmekanismer så att säga, som finns. Och sen när misstag sker, hur man reagerar. Och jag tror, lite sådär som Manu också var inne på här, att i och med att det där trycket utifrån är hårt och stort hela tiden, så ju öppnare vi är utåt med hur vi resonerar, och också när vi begår misstag att vi rättar öppet, och det gör vi. Så de här sakerna blir allt viktigare för att så att säga förtjäna den där trovärdigheten. Och jag tänker på det här med BBC också, att det är ju förstås de här så där, misstagen som har begåtts är ju grava förstås. Och sen, men att sen försöka komma ihåg att BBC är ett jättestort hus där det görs jättemycket journalistik, mycket bra journalistik, och att det här, en sån här händelse liksom påverkar ju alla, och det befläckar ju på något sätt hela bolagets rykte. Och det här, och att sen varifrån vem den här liksom, vem som kommer med kritiken, var den publiceras, så att medieklimatet i Storbritannien är mer polariserat än till exempel medieklimatet här i Finland. Och här märker man också att det finns en diskussion att vem är det som kritiserar, och där tror jag att man inte heller ska gå i den fällan att man så att säga skjuter budbäraren och säger att nu är det bara de som är BBC-kritiska som för fram den här kritiken, utan här måste man ju nog också ödmjukt ta den till sig och säga att vad kan man lära sig av det. Det jag funderar liksom mest på är kanske att hur påverkar sen det här liksom hårda klimatet möjligheterna att återuppbygga förtroendet. Att när de här liksom, positionerna känns ganska låsta överlag i samhället, att sen härifrån komma framåt och fortsätta med allt det goda arbete som ändå också görs på BBC.
Vi ska återkomma till det här, att hur BBC kommer upp ur den grop som de kanske har hamnat i. Men Kenneth Myntti, alltså hur allvarliga är de här anklagelserna mot BBC, och vilka lärdomar ska vi ta här hos oss, tycker du?
Jag tror att vi ska tänka på att det finns en motsättning mellan det enskilda hantverket, journalistiska hantverket. Varje journalist har som uppdrag att berätta sanningen. Men då finns det också en form av flockmentalitet, som jag skulle vilja kalla det, där journalister gärna berättar den story som publiken vill höra. Jag tror att det var det här som Anu kanske lite var inne på. Att det fanns en sådan narrativ om att Trump är en uppviglare som det här hetsar sina väljare att liksom gå till storms mot Kapitolium. Och då gör man en sån journalistik som harmonerar med den bilden. Så det här är nog allvarligt, och det här är viktigt att diskutera, tycker jag.
Anu Koivunen och sen Anna Fort.
Men jag tycker att det är... Jag tror att vi är alla eniga om att det var en ful klippning och det var journalistiskt fel. Att BBC, det var ju en sån här utomstående independent bolag som hade gjort den här dokumentären, men att BBC borde ha gripit in och ändrat den där klippningen. Men samtidigt är det ju så att det här pågår ju också om en kamp om historieskrivningen. Alltså Trump försöker ju rensa sitt namn, och det där, han var ju faktiskt... justitieminister, de ville ju anklaga Trump för att uppvigla sina anhängare. Och det då liksom fattades ju liksom högsta domstolen i USA det här beslutet att president kan inte åtalas, sittande president kan inte åtalas. Så det handlar också om att nu plötsligt liksom börja sätta frågetecken. Trump har ju liksom står fortfarande vid den åsikten att det var inget fel med den där anstormningen eller han hade inget med det att göra. Medan alla utredningar, massiva utredningar, påstår annat. Jag vill bara säga att det här blir lätt så att nu, alltså bara den där tanken att BBC är liksom mot Trump, så man liksom glömmer att det här är ju inte bara flockmentalitet, utan det här är ju fakta. Det är fakta vad som hände där. Men det berättigar inte fullklippningar eller att bryta mot journalistiska regler. De är två skilda saker. Men...
Ja, här finns en risk att vi halkar in nu på en Trump-debatt.
Jag vill bara... Men jag ville bara korrigera eftersom det här är Yle och public service och det rätt ska vara rätt.
Men fortfarande förekommer det olika tolkningar i USA om huruvida Trump uttryckligen uppviglar sina anhängare till våld. Jag följer med det här ganska noggrant av förekommande anledning. Det som nu då BBC anklagas för är att de klippte hans tal på ett sätt som gjorde att det framstod som oärligt. Men Anna Fortale, vänta på ordet här nu.
Jag tänkte lite ta fasta på det som Kenneth Myntti också var inne på här med det här på något sätt. Hur medieklimatet har förändrats och hur vi så att säga tolkar det vi läser och vad den där kanske förväntningen på journalistik och innehåll idag är. Att då det på något sätt blir allt lättare och allt vanligare att se var och en kan vara sitt eget medium. Och den här liksom åsiktsdrivna, känslostyrda journalistiken och innehållsmakandet vinner allt större mark, förstås. Och det leder ju då till att den som har en viss åsikt har ganska lätt att, så att säga, få följare kring den åsikten. Och vi skapar då på sätt och vis de här åsiktskorridorerna där likasinnade bekräftar varandras syn på saker och sen finns det motståndare som så att säga gör samma sak. Och att här någonstans få plats för så att säga den här oberoende journalistiken som så att säga bejakar olika synsätt och olika värderingar och släpper fram den och liksom på vilket sätt folk tar den typen av journalistik till sig. Vad är förväntningen på den typen av journalistik? Att vi möter det ganska ofta här på Yle, att när vi så att säga försöker föra fram olika synpunkter så är det så att, ja, men varför kan inte ni säga som det är? Och då är det ju den som så att säga vill det, har ju ofta en färdig syn på vad som är sanningen. Att vem sanningen är det vi i så fall för fram?
Kan du ge något konkret exempel här? Här finns en risk att vi blir jätteabstrakta.
Med risk för att hamna in på Trump-spåret igen, så det är ju en klassiker. Men också Gaza-rapporteringen har varit en sån som vi har talat väldigt mycket om och som vi får mycket respons från, så att säga. Både de som liksom tänker att vi rapporterar snedvridet ur Israels perspektiv och de som tycker att vi rapporterar snedvridet ur ett Gaza-perspektiv. Och det här är ju förstås en lång och komplicerad konflikt. Men det bara på något sätt visar på den här att vem sanning är det man på något sätt antas föra fram när man för fram båda sidornas argument.
Jag vill ta fasta på det här som ofta nämns i de här diskussionerna och som du också nämnde, Anna, det vill säga opartiskhet och oberoende. Det är kanske på sätt och vis det högsta idealet inom nyhetsrapporteringen, att man inte i rapporteringen väljer sida. Och det är ju lätt att säga det, men sen tänker jag att all journalistik ändå alltid handlar om val, alltså att vem som hörs, vad som lyfts fram, vilka åsikter som ges utrymme, särskilt i dagens värld där det finns en myriad och en djungel av åsikter och innehåll out there, som det heter. Så jag frågar dig nu, Kenneth Myntti, här först, att kan journalistiken vara helt opartisk idag?
Det är ju så att varje journalist är på sätt och vis fångad i sina egna värderingar. Och de här värderingarna så återspeglar ju sig också i nyhetsvinkel och så vidare. Så det här... Men nu har vi ju journalister en etisk handbok som vi försöker följa så långt det bara går. Och så på det sättet finns det nog en strävan mot opartiskhet. Men...
Men det du egentligen säger är att ingen journalist är helt opartisk. Tolkar jag det rätt, Kenneth?
Nej, inte sådär riktigt som helt opartisk och fri från... Du har ju liksom en viss syn på samhället, hur det ska se ut, och det är det som driver dig i din journalistik.
Vad säger Anu Koivunen till det här? Kenneth Mynty säger alltså att varje journalist är fånge i sin egen världsbild och det återspeglas också i hennes arbete.
Ja, no, vetenskapsfilosofiskt kan man kanske konstatera så, men jag tänker att i det journalistiska arbetet handlar det ju ändå om att det är ett sammanhang, alltså att en redaktion, professionella medier har ju just de här principer som Kenneth också nämnde, sen att en redaktion ska bedöma liksom hur helheten ser ut. Att den här tanken att varje enskild nyhet, varje inslag, varje text skulle liksom på något sätt bära på alla dimensioner av, alltså att verklighetsbilden belysa ur alla möjliga synvinklar, så det är ju helt omöjligt. Jag tycker att den här att ge bred, mångsidig, nyanserad bild av världen som var en formulering från svenska public service media som jag läste någonstans är väldigt bra allmän beskrivning av det idealet som journalistiken bör ha. Men samtidigt tycker jag att det är intressant att till exempel Sveriges Radio, där konstateras det att uttalanden mot det demokratiska statsskickets grundidéer eller uttalanden mot alla människors lika värde är sådana där man som bolag tar sida. Alltså att den möjligheten finns också för public service. Men att som ideal att sträva efter bred och mångsidig och nyanserad. Jag tycker nyanserad är viktig här. Så att det finns principer, det är det som jag själv väntar mig av professionella medier.
Anna Fort, jag hör dig också gärna resonera nu som direktör för Svenska Yle kring det här med opartiskhet. Går det att vara opartisk i dessa tider och vad innebär det? Du har bland annat skrivit för några veckor sedan en kolumn med rubriken När oberoende blir kontroversiellt. Mm. Där öppnade du lite upp för det här, men nu följer jag det här i sändningen.
Journalister är ju människor och människor bär på någon form av värderingar och journalistik görs inte heller i ett vakuum utan det speglar ju, eller jag tänker så här att journalistiken både liksom speglar samhällsdiskussionen men också på sitt sätt bidrar till den, alla vi som gör den, men det som förstås styr oss här på Svenska Yle och de flesta andra större medier och de som är, så att säga, förbundit sig till journalistreglerna och de etiska reglerna är ju just den här strävan efter opartiskhet. Alltså det vill säga att vi har ingen annan agenda än att främja, så att säga, sanningen och måla en så balanserad och sanningsenlig bild av verkligheten som möjligt för att människor ska kunna bilda sig en egen uppfattning. Och det sen i förlängningen handlar just om att stärka ett demokratiskt samhälle och värna om liksom alla människors lika värde. Att det är ju också någonting Yle som bolag står bakom. Men jag tror att för att man ska kunna uppfylla det vill säga stödja ett demokratiskt samhälle och värna om människors lika värde, så betyder det ju att det måste finnas utrymme för olika röster och värderingar att höras också hos oss. Men det jag skrev om, det var lite det jag var inne på också här med tidigare inlägg, att just den här biten blir allt svårare då det, liksom, det blir allt vanligare att diverse innehållsmakare så att säga, väljer sida. Att det är det som är mer och mer normen. Och det känslostyrda och åsiktsstyrda är också det som algoritmerna så att säga, styrs av. Och det är det som förs fram och det är det som folk möter i sitt medieflöde. Och därför liksom blir på något sätt den här, det som tidigare kanske för, vet du, hur många år i tiden man ens behöver backa, kanske inte ens jättemånga, när det var liksom, det här var mera normen, den typen av liksom den oberoende journalistiken. Och nu är det kanske inte längre det i många människors medievardag, utan den liksom, de medier man tar till sig matar och stöder mera den värdegrund man själv har. Och då möter man kanske inte heller så många andra synsätt än sin egen. Och då blir så att säga den som kommer med det oberoende journalistiken, den kan antingen uppfattas som lite sådär tråkig och lam eller till och med då provocerande för att den inte tar ställning om det är det man är van vid. Mm. Och det där medieklimatet har förändrats och det är det vi navigerar i.
Och en aspekt som vi ofta glömmer när vi diskuterar opartiskhet är det att den professionella journalistiken är på många sätt bunden till andra samhällsinstitutioner. Så det som återspeglas i nyhetsbevakningen, Kenneth talade om den här flockmentaliteten, så ett annat sätt att beskriva det, är det någon typ av tidsanda eller vad är maktbalansen i samhället? Deras röster hörs ju alltid allra mest. Alltså när man studerar nyhetsbevakning, så det är de som har makt som syns, hörs, det är deras perspektiv som syns.
Men inte en, del av journalistens uppgift att ställa makthavare till svars,
ja, det,
alltså
det,
utkräva ansvar.
Absolut, men samtidigt betyder det att det är bort från andra perspektiv. Alltså att det menar att det, är ju, det här är någonting som jag också forskat i tillsammans med mina kollegor. Alltså att den här, de här politiska institutionerna liksom styr det, den verklighetsbilden. Därför är det bra med att det kommer utmanande nya medier som kräver av professionella medier också att vidga det här perspektivet. I Sverige har man haft väldigt bra debatt inom bland journalister om det här med förhållandet till migrationspolitiken. Att så länge som den politiska majoriteten var för en viss migrationspolitik så återspeglades det i professionella medier. Sen när politiska vindar ändrar så ändras också tongångarna i journalistiken. Det här är forskningsresultat. Så det här är också någonting att fundera på. Inte bara enstaka journalisters preferenser. Så det här är inte en individuell utan institutionsfråga.
Jag vill fråga dig ännu en sak här. För att ibland tänker jag också som journalist att det uppstår en konflikt om vi till exempel delvis har som mål att rapportera så sanningsenligt som möjligt. Söka sanningen, få the best obtainable version of the truth, som jag tror att det var Bob Woodward som sa. Alltså det kommer så nära sanningen som möjligt. Samtidigt finns det här kravet eller förväntningen, särskilt på public service-medier som du sa, att höra en så bred variation av röster som möjligt. Så om de här hamnar i konflikt, om det till exempel finns en person att intervjua men man vet att det här, det finns en expert som hörs oftare som helt enkelt har bättre koll på det här ämnet. Så vilken princip äger då starkare? Förstår du min fråga?
Ja, men ni, alltså varken public service eller något annat medium gör ju bara en grej, om en nyhet om temat. Alltså att det, där, det är helheten som räknas, att vilka perspektiv som kommer till tals. Det är till exempel ett bra test är det att varför känns det nu att oj vad den här regeringen som jag gillar, vare sig det var Marins regering eller Orbos regering, varför granskas de så hårt? Nå ja, det finns en grundregel, alltid granska makten. De som har mest makt granskas hårdast. Så man måste liksom, det är det här som blir väldigt svårt i den här liksom allmänna medie, liksom breda medieklimatet. Svårt att på något sätt komma ihåg att det finns vissa logiker som styr arbetet massor mer än enstaka journalisters preferenser.
Jag undrar om det finns någon som har gillat båda regeringarna, både Orpos och Marins regering. Det är möjligt att det inte finns, men nu har Kenneth Myntti väntat på ordet.
Får jag ge ett konkret exempel på vad jag menar med att värderingar, enskilda journalisters värderingar styr. Jag har varit journalist ända sedan 80-talet och det här har märkt att till exempel hur urbana attityder har kommit in i också svenska Yles lantbruksbevakning och speciellt pelsdjursnäringen. Yles journalistik har på senare år blivit mycket mer kritisk till djurhållning överhuvudtaget än det var tidigare. Man lite karikerat säger att journalistiken tidigare utgick ifrån att människan är skapelsens krona. Så utgår Yle idag från att djuren har samma värde som människorna. Och frågan om djurens välbefinnande har blivit jättemycket viktigare. Och det som man tidigare betraktade som produktionsdjur så likställs idag med husdjur som katter och hundar. Och det här har då lett till att företagare i branschen känner sig allt mer klämda. Alltså, inte bara pälsdjursfarmare men också det här andra som håller djur. Så det här är ett problem.
Jag måste nu förtydliga här. Vad är det du alltså saknar i Yles rapportering när det gäller pälsdjursnäringen?
Jag saknar det här att man skulle sätta sig in i liksom de här lantbruksföretagarnas situation ordentligt.
Om jag tolkar Kenneth Myntti rätt här så säger han att de här pälsdjursnäringskritikernas röst hörs i allt för hög grad jämfört med de här producenterna. Nu får annars fort svara på det här.
Tack. Jag tror att just pälsdjursnäringen är ju kanske ett sånt ämne som det som Anu också var inne här på. Just där samhällsdebatten skiftar och vem som hörs och hur frågor diskuteras säkert har sett annorlunda ut tidigare och hur det ser ut i samhället idag. Och det är nog också en fråga vi diskuterar internt, bland annat pälsnäringen. Hur vi rapporterar om den och lantbruksnäringar överlag. Jag skulle trots allt våga påstå att vår rapportering kring just pälsdjursnäringen nog täcker bägge perspektiven. Bland annat har vi tittat här att vi har nu här under hösten gjort artiklar med pälsfarmare kring EU-rapporter och hur de reagerar på det och hur de själva ser på sin branschframtid. Och vi har också gjort dokumentärer med pälsfarmare. Och självklart gör vi också journalistik kring de som förhåller sig kritiska till den här näringen. Men visserligen, det är klart, det här är ett ämne, det här är en bransch som står i ständig förändring. Det är en bransch där som debatten går liksom het kring. Så där är det definitivt nog viktigt att vi också som bolag själva kritiskt rannsakar vår rapportering, precis som inom andra ämnen. Så på det viset vill jag absolut inte skjuta ifrån mig och säga att vi gör allting perfekt. Det finns alltid utrymme att utvecklas, men jag skulle säga att det här är nog en diskussion vi för.
Kenneth Myntti, vill du svara ännu på det här?
Ja, jag tycker att det är bra att ni för den diskussionen. Att ni för den diskussionen så är tydligen tyder på att ni är medveten om att det finns en kritik.
Ni lyssnar på Slaget efter 12 här och vi diskuterar public service media med anledning av den kris som drabbar BBC just nu med anklagelser om partiskhet. Jag vill återkomma till det här lite, för jag tycker mig skilja två lite olika spår av kritik mot BBC här. Dels handlar det då om helt enkelt redaktionella misstag som tydligen har begåtts mer än en gång som bör rättas. Men en annan del av kritiken som jag tycker är lite annorlunda är det att det finns de som menar att det finns på något sätt en kanske lite vänsterpräglad orientering i de journalistiska val som BBC gör. Och det här för mig till en undersökning från den här våren som näringslivets delegation Eva gjorde. Och där frågar man bland annat vad människor tycker om YLE. Och det var ganska bra siffror för YLE. 3 av 4 finländare anser att YLE ger en sanningsenlig bild av världen i den här undersökningen för 2025. Samtidigt tyckte 40% att YLE betonar ett vänsterperspektiv i sin rapportering. Och det är lite samma kritik som nu BBC får från vissa håll, samtidigt som vissa andra försvarar BBC. Hur tolkar ni den här dubbelheten, att man litar på YLE men samtidigt tycker vissa sig se en slags vänsterprägel på rapporteringen nu? Måste jag ge första ordet till Anna Fort och sen till Janu Koivunen.
Tack. Jo, det är att förtroendet för medier är högt i Finland och att YLE också sen finns där i toppen på den listan. Så det är vi förstås väldigt glada för, men det är inte heller någonting vi tar för givet. Och det är väl kanske någonting som det här BBC också visar, att det är hur kört det kan vara och att det ska värnas om. Det är sant och det är bekant att vissa förstås upplever YLE som mer vänsterlutande, och samma fenomen ser man ju också i andra länder. Alltså du nämnde Storbritannien, men också i de andra nordiska bolagen, så för länderna förs ju samma diskussion kring public service-bolagen. Och här är det ju förstås svårt att säga att vem är det som tycker vad, men samtidigt kanske vi ser att de som så att säga inte litar på YLE också har en viss tendens att förhålla sig kritiskt till institutioner överlag i samhället. Dit då kanske public service-bolag också buntas ihop. Och de tenderar då kanske att luta mer åt höger. Så att det här finns ju många mekanismer i det här. Men med det sagt så tycker jag inte att vi ska inte slå ifrån oss den här typen av kritik. Utan tvärtom så är det ju viktigt att vi hela tiden funderar på vad vi gör och hur folk upplever det vi gör. Och här tänker jag att just den här, att vi, liksom det ingår ju också i vårt uppdrag att vara relevanta för alla i samhället. Och jag tror att förutom att se till att nå olika åldersgrupper och olika delar av landet, så handlar det ju just om det här att låta olika värderingar synas och höras tillräckligt.
Anu Koivunen.
Ja, det där 40% är högre siffra än vanligen. Det här Evas undersökning, det brukar vara 30% som anklagar media för vänstervridning, sådana med, alltså public service, det har varit omkring 30 kanske. Och det här har forskats jättemycket om. Och till exempel i Sverige är det liknande siffror, och det är helt tydligt att de som är kritiska till public service kommer från tämligen liksom ganska höger åsikter eller väldigt mycket höger åsikter. Alltså det här är statsvetenskaplig formulering av det. Att det kommer från de politiska kontexter där man ifrågasätter public service effektivitet dels, och dels värderingar som,
som återspeglas i programmen. Och det kan då handla om just förhållandet till makthavarna, politiska, hur man diskuterar politiska problem. Till exempel klimatpolitik är ett bra exempel. Sveriges TV till exempel konstaterar att vi vill undvika falsk balans och har FN-organet IPCCs rapporter som utgångspunkt i klimatbevakning. De ifrågasätter inte att det finns en klimatförändring. Det kan redan tolkas att de har tagit vänsterperspektiv ut. Så om man liksom så att säga har en politisk position...
Om man har höga sympatier.
Ja, eller om man har politisk position där vetenskaplig bevisning av klimatförändring inte har någon betydelse. För det kan man ju också formulera. Så jag menar att jag tycker att det här är ett fenomen som bör diskuteras, att vad det innebär. Är det så att om det finns könsminoriteter, transpersoner i ett program, är det genast liksom att här har man vänsterperspektiv? Michael Prescott menar att om man talar om reproduktiva rättigheter, vilket är FN-språk, det är vänsterperspektiv. Är det så att om man diskuterar Palestina, så är det vänster... Alltså att vad innebär det? Det behövs liksom tolkning av detta. Men poängen är det att Finland, inte Finland, inte Sverige är USA. Vi har inte den polariseringen. Och vi måste leva med den här situationen där public service är både väldigt pålitlig eller allmänt högt uppskattad och omtvistad. Den dubbelheten. Och det är jättesvårt som Anna beskrev.
Tack. Kenneth Myntti, jag hör dig också gärna resonera kring de här siffrorna. Det här är nu en undersökning bland många som görs år efter år. Men om man lite förenklar alltså, så ganska högt förtroende för public service media, alltså Yle då i Finland, men samtidigt 4 av 10 som anser att det finns en vänstervriden orientering i ämnesvalen när Yle rapporterar. Vad tänker du?
Ja, jag tänker på det sättet att det handlar om två olika saker som går in i varandra lite. Dels så pratar vi lite om gamla fördomar, för att en del av det som förr ville bli journalister så hade ett perspektiv som kanske låg lite närmare det som vänsterpolitiker hade. Man ville bli journalist för att man strävade efter rättvisa i samhället och avslöja maktklickar och sånt. Men det här, då man idag säger att journalistiken ska vara vänstervriden, så handlar det nog mer om att hela samhället, vårt samhälle, så har tagit ett eller till och med flera steg högerut. Vi har fått en större individualism och egoism i samhället. Och därför så om någon journalist kommer och pekar på sådana kollektiva orättvisor i samhället, så då kallas det vänsteraktivism. Men det är ju inte.
Det här är kanske lite det som Anna Fort menade tidigare när du sa att journalisten lever inte i ett vakuum, utan på något sätt återspeglar den tid som man lever i.
Ja, så är det.
Hörni, det här var en ytterst intressant debatt. Jag vill ställa en fråga till er alla tre, och ni får gärna vara ganska komprimerade i era svar. Om vi tänker att public service media överlever, och det hoppas åtminstone jag på i 10 år till, så vad bör public service media, inte bara Yle utan andra, göra för att garantera att det finns ett förtroende och en publik där också om 10 år? Anu Koivunen får börja.
Tack. Almedalen-seminariet i Sverige i somras, de diskuterade Norge som ett exempel där det finns alltså organ, branschen kan behandla sina misstag i öppna direktsända sändningar. Alltså det finns en typ JSN-organ som dit man kan överklaga liksom överträdelser, problem som man har med medier, och sen finns det liksom öppen diskussion där branschen ventilerar sina överträdelser och så vidare. Jag tycker att det vore någonting att öppna, gör gott jobb, men samtidigt sträv mot den här breda mångsidiga bevakningen, men samtidigt var mer öppen och hitta ett sätt att bemöta kritik och behandla det offentligt.
Anna Fort, vad krävs för att vi ska ha stark public service media också om 10 år?
Jag tror att eftersom vi navigerar på något sätt i den här polariserade världen, som dessutom fylls med allt mer desinformation och någon form av liksom trötthet mot nyhetsmedia och media överlag. Så jag tror nog också mycket, väldigt mycket på den här öppenheten framförallt. Att hur, öppna med hur vi jobbar, hur vi tänker, när vi gör fel. Att vi, att, så att säga, jag tror att det är en viktig grundsten i att, att bygga den där trovärdigheten i folks ögon. Men sen också alltså det vi hela tiden gör, alltså jobba med bra oberoende journalistik. Jag tror någonstans också att det finns en slags marknadsnisch för den typen av journalistik också, att, att i den här världen, och att folk så att jag känner att det finns medier som du kan lita på och som så att säga, tillåter dig att tänka själv. Och det är nog det som är vår strävan hela tiden, och jag känner nog mig ändå hoppfull till att det kommer att bära.
Mm. Kenneth Myntti, varsågod, du får sista ordet här.
Ja, jag tror att vi är inne i en ganska hälsosam källsanering nu då av nyhetsbranschen. Jag såg också en nyhet om att, alltså det som inte vi har pratat om här, så det är det att BBC har ju varit en föregångare, och därför så har man kopierat den här BBCs nyheter runt om i världen. NRK till exempel i Norge, så har ju nu då tittat tillbaka till 2 år på ett av sina inslag om stormningen av Kapitolium, och där också hitta motsvarande klippfel som de har korrigerat. Mm. Så att det här är jätteviktigt att det görs, att det diskuteras, och då ska man komma ihåg också det här med trovärdighet. Det är inte någonting som man har per automatik om man någon gång har haft det, utan man ska återerövra det varje dag i det dagliga journalistiska arbetet. Och det där är ganska jobbigt.
Stort tack för en givande diskussion. Tack till ledarskribenten Kenneth Myntti på Österbottens Tidning. Tack också till medieforskare och professor Anu Koivunen, och till Anna Fort, ansvarig utgivare och direktör här på Svenska Yle. Det här var Slaget. Jag heter Ville Hupa.